Hej och välkomna allihopa till ARs fotbollspodd. Mitt namn är Rambod och så har jag min kollega bredvid mig, Mr. Adam.
Hey, what's up?
Nej, men det här är vårt första avsnitt som vi spelar in. Av många, det kommer framöver. Precis. Man får alltid hoppas.
Exakt.
Men vi har bestämt oss för att starta denna podd för att gå in på djupet inom och prata om fotboll, hur vi båda har ett tänk inom fotboll. Vi har väldigt olika åsikter, men vi kommer alltid fram till bra beslut inom fotboll.
Ja, det var ju någon vecka sedan som jag och Ramod började prata, och då sa Ramod från ingenstans medan han var på jobbet: vad sa du?
Jag sa vi borde starta en fotbollspodd.
Och sen dess, det har gått ganska snabbt. Vi har kommit på ett namn och sånt, vad vi ska prata om. Och ja, vi får väl hoppas på det bästa helt enkelt.
Ja, men vi har inte haft så tur direkt. Vi sitter just nu i mitt rum med strömavbrott precis när vi ska starta. Så det kanske är världen som inte vill att vi ska starta en fotbollspodd.
Nej, men vi fortsätter.
Vi fortsätter. Inget kan stoppa oss.
Nej, exakt. Ja, men om vi ska prata om struktur. Vi ska först prata om topp 5 ligor. Viktiga matcher som vi tycker är viktiga, vi anser vara viktiga, matcher där som är väldigt oförväntade. Kanske veckans mål. Vi kommer att prata om förra veckan, för den här veckan startade nyss, eller?
Ja, precis, exakt.
Och ja, vi kommer ju prata om lag som vi tycker om. Jag tycker om exempelvis Real Madrid och
jag tycker om rivalerna Barcelona.
Alla Madrid.
Vi ska göra Barca. Hey. Så det blir lite så här, jag och Adam, vi har ju känt varandra väldigt länge. Så vi har ju liksom väldigt mycket olika åsikter, men vi, alltså, det som gör det så jäkla kul är att vi ändå har nästan samma tänk inom fotboll. Men problemet är bara att vi hejar på olika lag.
Ja, jo, exakt. Det känns som att vi kommer överens om många saker, förutom när det gäller Real Madrid och Barca.
Ja, för då blir vi bara osams hela tiden, ja, och så slutar det i bråk.
Ja, exakt. Ja, nej, men vi kommer också prata lite om det, men det är inte vad hela poddavsnittet kommer handla om. Vi kommer ju prata om Allsvenskan, Serie A, Bundesliga, Ligue 1 och Prem.
You name it, vi kommer prata om allt inom fotboll, allt som har hänt liksom.
Exakt.
Så det vi ska börja med att prata om, det är Champions League. Vad tycker vi om årets Champions League-lottningar och allt liksom som har skett och förändringarna som har hänt av dem?
Ja, jo, jag tycker det är skit personligen. Jag tycker bara att, alltså, varför inte ha kvar ett så bra gruppspel, alltså så här faser och sånt, alltså med fyra stycken i en grupp. Alltså det har ju alltid varit så jäkla appreciated, eller förstår du vad jag menar?
Ja,
liksom att det har alltid varit liksom, alltså man tycker om det. Och sen behöver de byta. För, ja, bara på grund av pengarna skulle egentligen.
För idag så handlar, alltså, fotbollen har ju förstört så mycket de senaste åren. För allt UEFA tänker på är ju pengar. De vill ju bara ha en massa pengar. Och det här, vissa förstår ju inte det här, att de gör det här bara för pengar. Vissa är ju fortfarande lite confused och fattar liksom inte varför de har ändrat på hela systemet med att ta bort gruppspelen och göra alla till en hel liga liksom. Fast jag tycker generellt personligen också att det är jättedåligt. Jag tror nästan alla i fotbollsvärlden tycker att det här är väldigt tragiskt. Att en så klassisk grej som finns inom fotboll, som ett gruppspel, ska tas bort.
Ja, alltså nu blir det ju många fler matcher också. Och sen om vi kollar på typ Real Madrids schema, man ser att det är så jäkla många matcher typ den här säsongen. Och då, hur fan ska man klara det egentligen?
Men det är ju så, det är inte bara med Real Madrid, utan det är med nästan alla lagen som spelar i sina egna ligor och ute i Europa som har fått väldigt tajt spelschema. Och det är många som, alltså, klagar på det. Som Adam säger då, i Real Madrid, så är det ju många Real Madrid-spelare som har sagt och klagat att deras spel, att de kör matcher för ofta. De hinner liksom inte vara med sin familj eller någonting.
Nej, exakt. Och sen, alltså, de kommer ju skadas 100%. Alltså, om vi kollar på Real Madrid skadad just nu, det är för många. Bellingham är skadad.
Vem är det?
Eller Bellingham har kommit tillbaka, men har varit skadad. Militao har varit skadad. Tchouameni har varit skadad.
Och det är inte korta perioder, utan det är också ganska långa perioder. Vi snackar liksom 1-2 månader ungefär, och det är ganska mycket för att Real Madrid ska tappa poäng i både Champions League och i La Liga.
Exakt. Alaba är fortfarande skadad, exempelvis.
Dani Olmo i Barcelona blev till exempel skadad i matchens helg.
Och Brahim Diaz blev också skadad. 3 månader tror jag de sa.
Ja, exakt. Ja, så där har vi liksom... Det är, man märker verkligen att man måste... Alltså man kan inte ha samma spelare inne hela tiden nu för tiden. Man måste byta spelare så fort man liksom kan.
Ja, exakt. Och det är därför man liksom... Man vill liksom ha ett andra lag, för det känns typ tryggare. Det är därför man har Brahim Diaz och dem. Men de skadas också, för det är för många matcher.
Mm, men det är samma sak med Barca också. Att det är, Barca tar ju in väldigt, väldigt många unga spelare som skadar sig tidigt i sin karriär. Som till exempel Pedri och Gavi har ju haft skador lite här och där. Liksom. Araujo. Det skulle inte förvåna mig om Lamine Yamal snart blir skadad också med tanke på hans ålder. Och hur många matcher han har spelat med tanke på hans ålder. Ja. Så det är inte så jättekonstigt egentligen. Men som sagt, det är tragiskt det som händer liksom.
Ja, jo, det är väldigt tragiskt, jag håller med. Men om vi kollar på dagens fotbollsschema, så har vi Juventus mot Eindhoven. Börjar väldigt snart. Ja. Vi spelar in där 17.08 klockan nu. Mm. Matchen börjar 18.45. Juventus mot Eindhoven, vad tror du det kommer bli?
Generellt så tror jag att det blir ändå en ganska bra match med tanke på att Eindhoven inte är alltså jättedåliga om man har koll liksom på dem. Så skulle jag nog nästan säga att det blir... Alltså, jag vill nästan säga att det blir lika.
Ja, de leder ju ändå sin liga.
Ja, de leder ligan, de har vunnit, de har 15 poäng, de har vunnit sina 5 senaste matcher av alla 5 matcher som har spelats.
Jaha, och jäklar.
Så det går ju ganska bra för dem just nu.
Ja, exakt. Vet,
i alla fall. Så jag, den blir svår faktiskt, men såklart så hoppas man ju på att
underdogsen
vinner alltid liksom för faktiskt. Att alltså folk liksom hypar ju Juventus till skyarna och säger liksom att det här blir en enkel vinst liksom. Oftast brukar det vara som med lag man inte har koll på till exempel. Men nu tror jag att Juventus borde vara lite smarta och tänka att det här är första matchen och man borde gå nästan all in för en vinst i alla fall, så att man inte kommer på en dålig start i första matchen av Champions League liksom. För det vill man ju absolut inte.
Nej, exakt. Sen har vi en annan match, Young Boys mot Aston Villa. De är i Champions League.
Ja, det är väldigt kul att se. Väldigt, väldigt kul att se. Men Young Boys har ju varit med här några år nu som har varit liksom. Men Aston Villa tror jag kan dra på jävligt rejält. De har ju till exempel Ollie Watkins och Duran som har varit helt brutal den här helgen. Duran gjorde ju ett riktigt, riktigt snyggt mål i helgen om du inte såg det, Adam.
Jo, jag tror jag såg det. Jävlar vilken kanon.
Ett riktigt pangskott var det. Det var fotbollsgodis att se. Alltså. Det var sjukt. Alltså. Så, och sen Ollie Watkins gjorde 2 mål i helgen också. Ja. Duran har ju, alltså det är ett riktigt anfallsduo som bråkar om startplatsen där i Aston Villa. Så det är väldigt, väldigt kul att se faktiskt. Okay. Att vi har några talanger på G liksom i Aston Villa. Men jag tror fan att Aston Villa tar det även fast det är på Young Boys hemmaplan. Såklart, Young Boys är lite underdog, så Aston Villa, det är deras första match i Champions League som de spelar.
Nej, men jag tror också att Aston Villa tar det. Jag tror åtminstone Watkins 1 mål. Jag tror flera egentligen, men
man får hoppa,
för att vara säker tror jag 1 mål.
Jag tror både Watkins och Duran skulle kunna göra mål eller assist för den delen. Och Luka Ding gör assist, för han gör ju väldigt många assist nu för tiden för att vara ytterback. Han spelar ju offensiv ytterback. Han spelar höger ytterback tror jag. Så han gör väldigt många assist och gör väldigt bra ifrån sig offensivt och defensivt på samma gång. Så det, jag tror Aston Villa är starka i år faktiskt. Om de liksom gör som de har kämpat i Premier League förra säsongen och den här säsongen just nu.
Nej, men din är ju La Masia-produkt, så du borde ju kunna det.
Ja, 100%. Det var bra. Det är skitbra alltså.
Ja, sen har vi ju matchen som jag kommer kolla på, även fast det kanske inte är bästa just den tiden. Real Madrid mot Stuttgart.
Kolla inte på den matchen, för det är inte en av de bästa matcherna.
Hej, lego! Nej, men det kommer bli riktigt intressant att se hur Real Madrid hanterar Champions League, om de kör som de brukar göra. En komfortabel vinst, eller kanske en vinst där Bellingham är emot sista minuten, som de brukade göra förra säsongen.
Man kan inte förlita sig på en spelare hela tiden, skulle jag säga. Många i Real Madrid har liksom det här mentaliteten som Ancelotti liksom, att man ska göra mål i sista minuten och avgöra.
Det händer ju med en slump. Det är ju tur att de gör mål. Fast det är samtidigt otur att de inte gör mål innan. För de brukar alltid vara förtjänta av ett mål innan 90, kanske 4:e minuten.
Jag tycker faktiskt mer att de förtjänar på slutet. Alltså, jag gillar inte Real Madrid, men jag kan inte sitta här. Jag måste vara lite partisk också. Och då får man ju tänka så här att Real Madrid, de har ju gjort mål i sista minuter. De har ju steppat upp sitt game sista 10 minuterna. För det är då de blir liksom, det är då de alltså vaknar till och kommer igång. Och vill göra mål, och de gör mål också. Och det är liksom, de har ju skapat fotbollshistoria i Champions League. Speciellt med deras comeback som de har gjort fram till, tills de har vunnit Champions League. Och det är en sjuk grej bara att tänka på. Men det är inte så många som tänker på det. För det, vi lever i nuet och folk tänker på nuet. Och folk skiter ju i vad som har hänt där och då liksom. Men folk som Adam som älskar Real Madrid. Jag kan tänka mig de som älskar Real Madrid tänker på det dagligen. Saker som har hänt förr.
Jo, exakt. Nej, men jag tänker det kanske blir en säsong som det var för typ... Ja, men för två säsonger sedan. Vi vann typ ingenting egentligen. Förutom Copa del Rey, såklart. Det var nog bästa trofén vi vann. Tyvärr. Och jag tror att det kan vara en sån säsong igen. Men alltså det som pratar för det är att Mbappé har kommit. Det känns som att alla känner sig lite mer liksom, ja, men trygga i spelet. Även som har mycket att göra, de har många matcher, de behöver ha rätt fokus på rätt sak. Så jag hoppas att det inte blir en sån där skitsäsong som brukar ske när man tror att man kommer vinna ligan och Champions League, som det ser ut att kunna bli. Tyvärr. Vi kan prata om alla straffar som har skett. Jag tycker att det är synd att Real Madrid förlitar sig för mycket på straffar. Men ja, ändå skönt att Mbappé får ta några... Det känns som att han förtjänar, ja, men några mål under bältet liksom. För han har ändå varit... Alltså han har inte varit bästa spelaren i Real, men han har ändå försökt. Alltså om man kollar på andra spelare som Vinicius Junior, det känns som att han har, ja, men han har kladdat för mycket på boll. Så det vore ju skönt att se han vara lite mindre av en, ja, men inte egoist, men bara dela med sig lite mer som han gjorde mot typ, ja, men Real Sociedad. Även fast det blev två straffar så tycker jag Real Madrid spelade ganska bra. Ja, Real Sociedad fick ju också två, jag tror det var ribbträffar eller om det var stolpträffar.
Ja, det var två stolpträffar.
Ja, ja, nej, men det var synd för dem, men det var skönt att ta vinsten.
Ja. Men ja, men då, jag tror att Real Madrid surkar. Det blir nog 2-1 till Real Madrid, tror jag faktiskt.
Ja, men jag tror på en 3-0 faktiskt. Jag tror att Stuttgart kommer... I La Liga är det så tråkigt för alla kör med så lågt försvar. Dock så möter vi ett Bundesliga-lag, men jag tror ändå att Real Madrid borde ha det här.
Ja, vi båda tippar ju på att Real kommer vinna med ganska olika resultat.
Ja.
Så kan vi gå över till en till match som börjar klockan 21. Och det är ju Bayern München mot Dinamo Zagreb. Och det blir ju väldigt, hur ska man säga, det är ju också enkelt, underdogs. Det blir enkelt för Bayern München förmodligen med tanke på hur de har
levererat match efter match.
De leder ju ligan just nu med 3 vinster i rad. Dinamo Zagreb ligger 3:a i kroatiska ligan. Så det har inte gått lika bra för dem. Oj. De har ju...
Jäkla koll, shit.
Man måste ju ha koll liksom.
Ja, exakt.
Så ja, men jag tror att Bayern München vinner faktiskt där med typ 3-4-0 om jag ska vara helt ärlig liksom.
Ja, jo, men jag tror väl typ samma sak. 3-0 vore ju bra. Eller bra och bra, det hade varit bra för dem såklart. Men jag tror att det är resultatet som kommer bli i alla fall. För de har ju varit riktigt skarpa. Och Harry Kane är ju målfarlig, som han alltid brukar vara.
Ja.
De kanske vinner ligan och då kanske hans curse, att den försvinner. För det är ju, ja, det är helt absurt att han fortfarande inte har vunnit någon riktig trofé förutom Audi Cup. Och sen så vann han någon trofé mot Tottenham nyss, har jag för mig. Ja, det var exakt. Någon sån här vänskapsmatch eller vad det var. Och så vägrade han då pokalen för att, ja, det var mot Tottenham.
Inte så konstigt, det var mot Tottenham och det var inte så förtjänt.
Ja, tycker du inte?
Nej, egentligen inte, alltså man vill ju inte. Alltså om man får tänka efter så skämtar ju folk ganska mycket om att Harry Kane inte har vunnit någon pokal. Och då är det lite så här. Han vet ju, han är ju smart. Han tänker ju själv också på att det är inte så smart att lyfta upp den här pokalen. Och var jättestolt med tanke på att det är hans första trofé och det är inte den bästa heller. Så det är lite så här.
Ja visst, man ska inte flexa någonting som liksom, ja, men det är inte ens officiellt, känns det som.
Nej. Sen har vi ju liksom, Bayern München vann ju sin senaste match med 6-1. Harry Kane gjorde liksom 3 mål, ett hattrick, så det är ju jättebra. Aha. Fast mot ett ganska dåligt lag, Holstein Kiel. Så det är stor vinst för Bayern München, men inte den bästa matchen om man får säga så, så det är inte så jätteförvånande. Sen matchen innan det gjorde Harry Kane också mål, fast på straff. Han har gjort 2 straffmål nu, 2 matcher i rad, men fortfarande, alltså Han gör mål nästan varje match. Sen i första matchen så mötte de ju Wolfsburg. Där gjorde han faktiskt inte mål i första matchen. Men han hade väldigt många lägen faktiskt som han kom till. Men det blev tyvärr inget mål då. Okay. Men han har levererat bra skulle jag säga.
Hittills den här säsongen.
Ja, exakt.
Ja. Ja, nej, men vi tror på en vinst helt enkelt. Och sen om vi går vidare till nästa match. Vi har ju Liverpool mot Milan. Den har vi. Och den kommer nog bli mycket svårare än folk tror. För folk kanske tror att Liverpool kommer vinna enkelt. Men om vi kollar på senaste matchen. Så jag vill inte vara taskig eller något sånt. Men det blev ju inte en vinst om man säger så mycket. Det blev till och med en torsk.
Ja.
Mot Nottingham Forest. Alltså jag tycker att Liverpool körde bättre. Men Hudson Odoi, vad tycker du om det?
Ja, riktigt bra. Faktiskt. Ja, men vad tycker du om helgens match då, Adam?
Jo, men jag tycker att det blir en riktigt intressant match. Jag menar, Milan, de har inte kört riktigt bra. De vann ju 4-0 mot Venezia.
Mm.
Det har varit några kontroversiella saker de har pratat om. Bland annat att Ibrahimovic kanske inte tar hand om Milan som han borde.
Mm.
Det fanns ju någon bild på honom när det var någon annanstans. Fast han inte borde egentligen. Ja. Men nej, men jag tror faktiskt Liverpool vinst. Trots att de torskar mot Nottingham.
Ja, det tror jag också. Jag tror det blir liksom som ett litet wake-up call för Liverpool. Att nu är det nu är vi inne i Champions League och nu måste vi börja prestera här och nu. Efter en tung 1-0 förlust mot Nottingham.
Ja, uff, det där är hemskt.
Det är riktigt hemskt. För att vara ett sånt bra lag som Liverpool har just nu så är det väldigt, kan jag tänka mig, att spelarna inte känner sig jättemotiverade just nu.
Ja, exakt. Och det svider ju också lite i PL Fantasy, där man hade Mohamed Salah som captain och Luis Diaz.
Ja, det känns för mig också. Jag hade ju Luis Diaz och Szoboszlai. Så det var inte många poäng där, inte.
Ja, det är tur att vi inte hade någon mittback i alla fall.
Men den här matchen, den påminner mig också om Champions League-finalen 2005, Milan mot Liverpool. Väldigt ikonisk, där Milan leder med 3-0. Och sen vänder Liverpool till 3-3 med en avgörande straff på av Xabi Alonso som först räddas av Milans målvakt.
Och sen så sätter han,
och sen sätter han den på retur. Ja. Men sen det som är också väldigt, väldigt synd är ju att Shevchenko missar ju sista avgörande straffen. För det här 3-3 går ju till straffläggning till slut.
Ja, vi tar oss tillbaka för mycket känns det som. Ja, men det var ju, alltså vi kunde inte se för den matchen. För det var då vi föddes liksom.
Ja,
men,
exakt.
Fast man har ju sett på highlights typ hela tiden. För den matchen är ju,
det är en riktigt ikonisk match.
Night in Istanbul, det är ju helt sjukt.
Man glömmer inte bort det liksom. Nej. Inte för att man var där utan för att man har sett jättemycket och hört ganska mycket om det. Så det blir en liten revansch där skulle jag säga för Milan på ett sätt ändå. Långt, långt tillbaks, men vi kommer tillbaks i det igen. Mm. Så det blir en väldigt, väldigt, det blir nog bästa matchen hittills just nu idag, skulle jag säga.
Okej, okay. Och sen har vi en match, det är lite underdog skulle jag vilja säga. Det är två stycken lag som inte har fått så mycket, attention, men det är två riktigt bra lag. Vi har Sporting mot
Lille.
Ja.
Så det blir en jätte, jätteintressant match för min del i alla fall, med tanke på att Sportings Viktor Gyökeres, våran en av Sveriges bästa spelare just nu, en av bästa målskyttarna just nu i världen faktiskt.
Ja, och assister, det är helt sjukt.
Det är helt sjukt. Och folk tänker ju bara på att han spelar i just Sporting och det är inte en bra liga och det, men liksom vi snackar etta i världen. Alltså det är liksom
Det är helt absurt. Ja, det är helt sjukt att han stannar kvar i Sporting. Alltså han borde dra till någon klubb.
Jag tycker inte det, om jag ska vara helt ärlig. Det här är liksom, det här borde få, det här, han borde stannat kvar ett år, vilket är ganska bra som han gjorde. Ja. För att om man går för tidigt till en jättebra klubb så kanske man blir ganska dålig. Det blir inte samma grej. Mm. Så det är nog bra, om jag ska vara helt ärlig, så att han får lite mer spel, lite mer känsla. Och sen nästa säsong så går han till en bättre klubb skulle jag säga.
Ja,
enligt mig i alla fall.
Vilken klubb tänker du att han borde dra till? Eller vilken liga om vi börjar med det?
Det är riktigt svårt. Det känns som att han hade passat jättebra i Bundesliga. I något lag i Bundesliga faktiskt. I Dortmund kanske.
Ja, Dortmund hade varit intressant. Mm. Det är så att både Joram och Heja på Dortmund i Bundesliga. Riktigt intressant att se. Men jag var faktiskt på en match för två säsonger sedan. Det var Dortmund mot Union Berlin. Dortmund vann 2-1. Men shit vad galna de var. Det var ju helt sjukt. Mm. Alltså jag har aldrig känt en sån stämning förut.
Ja, fansen i Dortmund är ju helt sjuka. Om man bara ser på deras gula klack som de har. De är
gula väggen är ju helt sjuk. Ja, nej, men vi ska inte dra oss för långt bort. Vi
Nej.
tror att, eller jag tror i alla fall att Sporting vinner. Jag tror att Gyökeres åtminstone nätar en. Kanske två. Någon assist åt det. Men Lille, alltså de vann ju ändå ligan för några säsonger sedan.
Ja.
De lär ju vara starka i Champions League, tänker man.
Ja, jag tror det blir en väldigt, väldigt svår match faktiskt. Alltså just nu har Lille faktiskt förlorat sina senaste tre matcher. Då vann och förlorade de 1-0 mot Saint-Étienne. Sen förlorade de 3-1 mot PSG, vilket inte är så jätteförvånande. Men att de förlorade 2-1 i sista slutspelet. Men de gick ändå vidare till Champions League-gruppspelet mot Slavia Prag där. Det var väldigt otippat, om man säger så, också.
Just det, jag har en sak att säga. Det blir ju Mbappé-derby i framtiden. Det blir Ethan Mbappé mot
Just det,
Kylian
mot
Mbappé.
Kylian, det där
Ja,
är...
Lille mot Real.
Shit, det där har jag
Ja, det
inte ens
där
tänkt
kommer bli...
på.
Fast jag vet inte om Ethan Mbappé kommer spela, för han har inte spelat så många matcher hittills.
Nej,
Det hade varit intressant att se honom spela, faktiskt.
jag tror att båda lagen kommer komma överens om att både Mbappé och Ethan ska starta.
Ja, jo, men det vore kul att se i alla fall, och se några bröder möta varandra.
Ja, faktiskt, det vore riktigt kul.
Ja.
Men jag tror faktiskt att det blir en väldigt jämn match, Sporting-Lille. Men Sporting är lite starkare, så jag tror
Ja.
Sporting nästan vinner med 3-1 och Gyökeres gör ett eller två mål, tror jag.
Ja, nej, men vi kanske har lite Swedish bias, men det känns bara som att Gyökeres, han är så jäkla, alltså han är glödhet just nu.
Ja, vi har kollat på några matcher tillsammans faktiskt, några Sporting-matcher. Inte
Ja.
jättemånga, men de matcherna vi har kollat på så har det varit väldigt dominant
Ja.
av Sporting,
Och
måste vi säga.
sen har jag också kollat på en Sverige-match. Det kanske inte var hetaste matchen just där och då, men det var Estland mot Sverige och Gyökeres. Han gjorde ju, jag tror det var två mål. Och ja, två mål. Och shit, vad iskall han är. Det är helt sjukt alltså. Han kan ju hantera bollen vart som helst liksom, och folk som pressar, de har ingen chans.
Alltså det säger ju en del, allting som liksom, alltså han presterar på plan, alltså det är liksom, man ser ju verkligen, han ska ju verkligen vara nummer ett också i målskytt och assist i
Ja.
världen. Alltså det är inget snack om saker med tanke på att man är så säker och teknisk med bollen.
Ja, hoppas att Real Madrid lyssnar på
Det hoppas jag verkligen inte.
det här. Okej, men om vi fortsätter. Vi riktar våran uppmärksamhet till Bologna mot Shakhtar Donetsk.
Ja, de matcherna börjar imorgon. Ganska tidigt, 18.45. Och Bologna är ju nykomlingar i Champions League. Det är ju jättekul att se efter deras prestation i Serie A förra säsongen. Så,
Ja, men de var riktigt bra.
ja.
Men ett lag som jag ogillar lite extra i Champions League, det är Shakhtar Donetsk, för de möter alltid Real Madrid känns som, och de
Ja.
är alltid så jobbiga att möta. Alltså alltid. De hade Mudryk förut. Han var så jäkla bra mot Real Madrid. Och nu är han i Chelsea, skulle jag vilja påstå att han är lite washed.
Ja, det kan man väl säga. Men jag har ju kollat på Shakhtar mot Real och då vann ju Shakhtar mot Real en gång. Och det var ju väldigt kul att se för mig i alla fall, men
Hemskt.
inte för Adam. Vi pratade inte på ett
Nej.
bra tag efter det.
Nej, tyvärr inte. Det är lite pinsamt, för alltså sådana här matcher som Real Madrid kör Champions League, alltså man tänker att de ska vara extremt bra mot sådana här lag som är lite, ja, men lite sämre än de andra. Men de verkar aldrig vilja prestera mot sådana här lag. I alla fall, alltså förra säsongen var de ju asbra, de fick ju bara vinster tror jag i Champions League. Men om vi tänker innan det, alltså de har ju torskat mot Sheriff, liksom.
Ja, det där var också en av mina
Ja.
finaste dagar alltså. Det
Ja.
var, nej men det var faktiskt väldigt, alltså väldigt kul ändå att se att Real Madrid får lite press på sig och förlorar någon match här och där ändå.
Ja.
För det händer ju inte så ofta med tanke på att de är en av världens bästa lag.
Jo.
Så det är liksom inget man förväntar sig att en nykomling som Sheriff ska liksom vinna mot dem. Så det var deras första Champions League på jag vet inte hur länge. Så kommer de in och liksom vinner mot Real Madrid. Jag fattade liksom ingenting, jag var bara glad. Men Adam måste ha varit ett riktigt chocktillstånd då kan jag tänka mig.
Ja, nej, men det är lugnt. Vi hade en bra respons i det, och det var en Champions League-titel.
Ja, men jag tror faktiskt att Bologna vinner den här matchen med 3-1 kanske, med
Oj.
tanke på att de har varit jävligt bra i Serie A faktiskt, och de kommer nog prestera. Det blir lite svårt när Calafiore inte spelar längre i Bologna, men han är också en av de största anledningarna till varför de är här i
Ja,
Champions League
exakt.
också.
Ja, nej, men alltså precis som du säger, det var ett riktigt bra argument till varför du tror så, men samtidigt så tror jag att det blir lika. För alltså samma orsak, Calafiori. borta, Arsenal.
Ja, det är svårt. Det är väldigt svårt att säga. Men jag tror att Bologna vinner och du tror att det blir lika.
Mm. Mm. En match som vi inte har så bra koll på som kommer spelas imorgon, det är ju Sparta-Prag mot RB Salzburg.
Ja, det fan, det är, vad kan man säga? Alltså, liksom?
Jag har faktiskt ingen koll överhuvudtaget.
Vi har ju varit i... Vi har ju varit åkt förbi arenan Prag när vi var på resa, jag och Adam
förut. Ja, exakt. Interrail.
Det är det närmsta vi har kommit, liksom, klubben Sparta Prag. Att vi har varit nära arenan. Ja. Inget mer. Vi vet liksom ingenting om klubben, liksom.
Ja, exakt. Men samtidigt, man känner ju ändå Salzburg lite bättre än Sparta Prag, skulle jag säga. Och Sparta Prag, de vann ju mot Malmö. Det säger typ ingenting egentligen.
Nej, egentligen inte. Malmö var jättedålig. Sista matchen var de... Första matchen var de bra, men andra matchen kändes det som att de inte ens ville vinna.
Ja, de gav typ upp egentligen. Ja. Så jag tror på en vinst för Salzburg. Jag tror 2-0.
Jag tror faktiskt att det blir typ 1-1 här, om jag ska vara helt ärlig.
Oj, lika.
Ja, jag vet inte varför, utan det är bara... Det är bara på magkänsla, liksom. Jag tror det blir 1-1.
Ja.
Ja. Sen kan vi prata också om kvällens matcher imorgon. Det är PSG mot Girona. Det blir faktiskt lite intressant, skulle jag säga, ändå.
Mm.
Även fast liksom Mbappé inte är där och Neymar inte är där nu, så blir det liksom fortfarande... Alltså, PSG har ju inte ett så jättedåligt lag. Nej. Men de har fortfarande ett bra lag. Men ja. Girona, som har presterat väldigt bra i La Liga senaste säsongen, kan man ju verkligen förvänta sig någonting ändå på ett sätt, skulle jag säga.
Ja. Alltså, jag förstår vad du menar. De var så jäkla bra förra säsongen.
Mm.
Förutom mot Real, såklart. 4-0. Och var det 3-0? Ja, det var något sånt. Men jag tror att den här säsongen, tror att det kommer bli som typ... Som alla andra lag som det går jättebra för. Alltså, det kommer inte gå bra, helt enkelt.
Mm.
Tror jag. Nej, för de har ju sålt några spelare. De har sålt Dovbyk, deras målskytt.
Bästa målskytt, skulle jag säga.
Ja, exakt. Och sen... Ja, men det känns inte som att deras touch är där längre. De känner inte lika... Ja, men lika vackert, lika roligt. Det är inte lika roligt att se på, helt enkelt. Så jag tror att det blir en vinst för PSG. PSG har kört riktigt bra i sin liga däremot.
Mm.
Så jag tror faktiskt på en 3-1 kanske.
Jag tror 2-1 PSG faktiskt. Om inte 2-2 till och med. Mm. Om Girona verkligen presterar och går all in liksom första matchen.
Ja, nej, men PSG är en klubb som jag avskyr så jäkla mycket. Mm. Och det är mest på grund av deras korkade... Alltså, Nasser Al-Khelaifi, han är så jäkla korkad.
Mm.
Alltså, hur han styr klubben och hur han liksom tvingade Mbappé att vara kvar, känns det som.
Ja, det där är liksom... Alltså,
ja,
det där är ingen man vill ha som ska äga klubben, liksom.
Nej, för det känns som att han är för, liksom... Ja, men... Han vill äga för mycket, liksom. Han tror att PSG hetas i klubben.
Mm. Han är ju liksom... Han var ju liksom en av de första största stora oljeägarna som tog över PSG år 2012.
Var det 2012?
Mm, han tog över 2012.
Ja, just det.
Under Zlatans tid, liksom.
Ja, jäklar. Och då, ja, det var mycket roligare
att se på. Det var mycket roligare att se på, för då handlade det inte om
bara pengar.
För på den tiden, under... Alltså, början av typ 2000-talet, mellan 2010 och 16, så handlade det ju aldrig om pengar. Sen när vi kommer längre in i fotbollen, så börjar det handla mycket, mycket mer om pengar.
Neymar, 220 mille.
Det där är ju ett rekord som slogs, vilket var sjukt.
Mbappé, 180 mille. Det är ju näst dyraste.
Ja, näst dyraste i världen.
Och sen har vi ju, ja, men vi har massa andra spelare som vi inte ens kommer prata om. Men alltså, ni förstår grejen. Det är för många spelare.
Ja, det är liksom så här, PSG har lagt för mycket onödiga pengar på onödiga spelare som inte ens spelar kvar idag, till exempel. Ja, som inte gjorde någon nytta.
Vi hade ju en trio förut, för några säsonger sedan.
Mm.
Vi hade Messi, Neymar och Mbappé.
Man kan inte sätta alla världens bästa anfallare i samma lag. Det funkar liksom inte.
Mm.
Alltså, det gick bra till en början, men till slut så blev det ju bara massa komplikationer om vem som ska vara nummer ett och sånt.
Ja, exakt.
För alla vill ju vara nummer ett. Neymar vill liksom vara nummer ett. Men Messi är där, vad ska han göra då?
Ja.
Mbappé är nummer ett, men Neymar är där. Alltså, så här, det är ju hela tiden så här att de bråkar med varandra om just den platsen.
Mm. Så det tyckte jag inte om att se överhuvudtaget när de tre körde tillsammans. Det kändes för obalanserat.
Mm.
I alla fall. Ja, men om vi går vidare från PSG-träsket, så drar vi till Dortmund mot Club Brugge.
Det blir en rolig match, och jag tror Dortmund faktiskt bara vinner den matchen med tanke på hur de spelar.
Mm. Ja, nej, men de har ju en lovande tränare, Dom Asahin, om du vet vem det är. Det
borde du veta. Nej, faktiskt inte veta vem det är nu.
Han har spelat för Real, såklart. Och så har han spelat för Dortmund. Han är turk. Han kommer från Turkiet. Han är riktigt intressant att se på. Det är riktigt bra fotboll. Och jag tycker att deras transfers är riktigt bra. De har köpt en mittback som heter Anton. Han har inte varit så här topp, men han har ändå varit ganska stabil. Sen har vi ju Brighton-spelaren. Vi har... vad heter han nu? Han som... Gross heter han.
Ja, Pascal Gross.
Ja, Pascal Gross. Och han har varit ganska lovande. Det är många som har hyllat honom, ser ut som. Så det är intressant. Och sen har Guirassy. Han var ju extremt het förra säsongen. Ja. Det är helt sjukt.
Men en spelare som vi... som Dortmund har tappat från förra säsongen, som var sjukt, sjukt grym, som tog Tyskland med storm, det var ju Niklas Füllkrug som lämnade för West Ham.
Jäklar.
Det var en riktigt bra affär för West Ham, men Dortmund tappade en väldigt, väldigt viktig spelare i deras startelva där.
Ja, alltså grejen med honom var att han var varken snabb, han var inte teknisk, han var inte jättebra på att passa heller, men shit, vilken högerslägga han hade.
Det
var ju...
ja, det där är helt sjukt. Han liksom kommer in och chockar hela PSG:s försvar och liksom, ja men skickar dem ut liksom i Champions League. Det är ju liksom det var riktigt kul att se faktiskt.
Ja,
hur
faktiskt
han spelade på planen, och han tog ju sin startplats i EM:et för Tyskland. Första gången på när man är liksom 32 år gammal. Det är liksom inte alla 32-åringar som kommer in i tyska landslaget liksom direkt när man är 32.
Nej, exakt. Det där är jättekonstigt. Att det var liksom först då han började blomma ut.
Exakt.
Fast samtidigt så brukar det liksom vara så att spelare som inte är så bra tekniska eller är så snabba, det är de som liksom, ja men de visas typ så här ganska sent i sin karriär. Vi har ju typ en annan, han som spelade för Sassuolo, nej för Sampdoria tror jag det var, Quagliarella. Det var jättelänge sedan, men jag kommer fortfarande ihåg. Shit, vilken spelare. Ja, han var ju, han tog ju Serie A med storm. Men nu är han ganska anonym igen, tyvärr.
Ja.
Men ja, det, och sen har vi ju såklart en spelare som jag tycker om extra mycket, som tyvärr gick, spelade i Real Madrid en säsong, om det finns vem det var.
Ja, Ashraf Hakimi.
Nej, inte Ashraf Hakimi. Nej, nej.
Vänta, vem då?
Om vi tänker så här, samma kaliber som spelade för Real Madrid förra säsongen.
Vänta, va? Vem?
Och så vill du ha
en... är det jätteobvious?
Nej, inte så obvious, men ändå, han hade samma spelstil skulle jag vilja påstå. Ganska fysisk. Han är gammal. Han har dragit. Han har dragit till Qatar just nu. Eller just nu. Han dog.
Aha.
Ja.
Vad heter det? Karim. Nej, vad är det? Nej, du får säga. Jag
kan inte gissa dem. José Lu har vi. Shit.
Aha. Jag tänkte inte ens på det faktiskt. Shit.
Ja, nej. Det är inte att köpa Kimi i alla fall.
Jag tänkte direkt, för den enda spelaren som jag vet som har spelat i Dortmund, som har spelat i Real Madrid, det är Ashraf Hakimi.
Ja, nej, men José Lu han har inte spelat för Dortmund, men han har spelat för Real, han har spelat för Espanyol. Nej, han har spelat för ditt favorit Prem-lag. Newcastle. Visste du det? Visste du
det? Ja, jo, José Lu har spelat för Newcastle, just det. Ja, det har han fan.
Ja. Det kanske han inte var så bra, men i Real Madrid, shit, alltså jag blev ju, alltså jag visste inte att han skulle vara så bra.
Jag minns, jag sa till Adam ibland också så här, typ att så här,
nu kommer han göra mål.
Nu kommer han göra mål.
Jag bara, aldrig.
Och sen efter hade jag en period också då jag sa till Adam, nej han kommer inte göra mål. Och så sa du att han skulle göra mål, så gjorde han också mål. Så vi har ju haft lite så här fram och tillbaka, lite åsikter om honom.
Ja, ja men det är en match som de flesta kommer tänka på, inklusive mig själv. När man tänker José Lu, då tänker man på Bayern München.
Verkligen.
Jäklar. Nej, det är en av mina, det är ett av mina favoritlån. För det var han faktiskt lånad.
Ja, han var lånad då.
Ja. Ja, men han var riktigt bra i alla fall.
Ja.
Och han kommer jag tycka om för alltid.
Ja.
För den fotbollsspelaren han var.
Ja, men Dortmund vinner nog den här matchen enligt mig ganska... enkelt egentligen, men man ska aldrig vara för säker liksom. Man vet aldrig vad Klubb Brygge kan dra till med.
Ja, jag har till och med bettat på Dortmund, för jag är så säker på att de kommer vinna. Det var gånger två. Det är ganska sjukt.
Ja.
Det är gånger två på Dortmund.
Kanske betyder någonting, kanske betyder liksom säkert att Klubb Brygge kommer dra till ganska
Det är väl
hårt.
Säkert någonting jag inte vet, men jag tror fortfarande att Dortmund har det. De känns lovande.
Och så har vi en riktigt alltså det är inte de bästa lagen. Det är Celtic mot Slovan Bratislava. Så den vinner ju Celtic enligt mig ganska enkelt.
Men jag kommer inte att se den tid så mycket. Jag tror att Celtic kommer vinna den. Jag har inte så bra koll på Slovan Bratislava. Det tror jag inte att du heller har.
Absolut inte.
Jag är inte säker på att vi vill veta heller.
Nej.
Eller om vi är intresserade.
Vi får se om Underdogs kanske tar över.
Alltså jag hoppas ju att de kommer långt för att de är så underdogs, men samtidigt så tror jag inte det.
Nej, jag tror Celtic vinner den ganska enkelt.
Ja, men vi går vidare. Det är ganska snabbt.
Mm.
Manchester City mot Inter. Ja. Det är en stor match. Det är Premier Leagues bästa lag.
Det är ju Champions League-final förra året liksom.
Förra året.
Var det förra året?
Är det säkert att det var förra?
Jag vet.
Förra säsongen. Ja, jag glömde bort.
Så det blir lite revansch för Inter där att ta det från City liksom efter senaste gången.
Ja, nej, men vi hoppas ju såklart på Inter för vi tycker inte om City överhuvudtaget.
Jag tycker inte om Inter generellt heller för att mitt favoritlag i Serie A är Milan.
Och Fiorentina
bra, lite grann. Men egentligen så borde inte vinna. Och de har ju en väldigt, väldigt fin anfallare, Mehdi Taremi, som har gjort jättebra ifrån sig.
Ja, du tycker om han lite extra, om du vill förklara varför.
Ja, men Mehdi Taremi kommer ju från Iran och spelar i Irans landslag, och jag kommer ju från Iran. Ja. Så det är inte så jättekonstigt, han är en av mina favorit fotbollsspelare. Så ja. Han hoppas jag drar till mot City och slår ner Haaland och grabbarna.
Ja. Liksom. Jo, men det är kul. För jag och Ramo, vi har ju kört ganska mycket samarbetssäsong, om ni vet vad det är, på FIFA. Sen har vi kört med Iran då och då. Och vi har också kört med Porto. Ja, och bara på grund av att Taremi har spelat där.
Ja.
Och då är det lite extra kul att köra. För då känns det som att Ramo är lite mer... Ja, men han är lite mer fixerad i spelet än vad han brukar vara.
Mm, ja, det kan du tycka.
Ja.
Men
det blir extra kul exempelvis.
Ja, Sardar Azmoun också, men
ja. Ja, men det blir intressant. Jag tror tyvärr att City kommer vinna. Det känns som att det är varje säsong de är helt galna.
Mm.
Jag tror att de kommer göra 2-3 mål. Jag tror att Haaland inte kommer i mål faktiskt, för det är alltid mot såna här lag som han är helt borta.
Jag tror att det blir 3-2 till City faktiskt.
Aha.
Mm. Okay. Haaland gör kanske ett mål.
Aha, ja.
Skulle jag tro.
Ja.
Men vi kan gå vidare redan nu.
Ja.
Då har vi ju Röda Stjärna mot Benfica. Det blir ju fan riktigt, riktigt bra match där.
Det är också hemmaplan för Röda Stjärnan. Och de brukar ju vara helt galna.
Och så. Vi kan konstatera om en ny ändring som har gjorts i Champions League. Att de spelar på tisdagar, onsdagar och torsdagar. Så det här är första matchen på torsdag som spelas någonsin i Champions League. För de har aldrig spelat på torsdagar tidigare. Mm. Så det blir ju mer kul för oss att se på mer fotboll på torsdag. Champions League på torsdagar också. En dag extra liksom. Mm. Än vad det brukar vara.
Ja. Jag har inte så mycket att säga kring den matchen. Alltså Benfica, det är liksom Benfica, de brukar vara ganska bra i Champions League. Inte så där så att man behöver fokusera extra mycket på dem. Men jag tror att de vinner. Jag tror att det blir en tight match. Jag tror att det blir en 0-1. Men att Röda Stjärna kommer hålla igång riktigt bra.
Jag tror Röda Stjärna vinner faktiskt med 2-0.
Okej. Ja, men vi går vidare.
Har ingen speciell motivering till det, utan jag hoppas bara på att Röda Stjärna vinner på grund av Bojan liksom. Bojans gamla klubb liksom.
Ja.
Så det är alltid kul att se liksom Röda Stjärnan där.
Sen har vi en till match. Vi har Feyenoord mot Leverkusen.
Och där vinner Leverkusen enligt mig ganska, det kan jag bara säga rakt av liksom.
Jo, men det tror jag också. Jag tror att deras säsong, att den här säsongen som de kommer spela, det kommer vara lite annorlunda från Gironas fall. För att jag tror att Girona kommer gå ner ganska mycket i level, hur de spelar och sånt. Men jag tror att Leverkusen fortfarande ändå kommer spela ungefär lika bra som de gjorde förra säsongen. De kanske inte kommer vinna ligan, för det tror jag inte. Jag tror att Bayern München är väldigt sugna på att vinna titeln. Men de kommer i alla fall ge en bra fight. Och jag tror att det kommer vara samma sak med Champions League.
Ja, jag tror också det. Men jag tror att Leverkusen bara, alltså, de vinner nog den här matchen tror jag. Men Feyenoord kommer ändå ge på ganska rejält. De är inte så jättedåliga heller.
Nej, exakt.
Så ja.
Man får vara mer uppmärksam kring Eredivis, för saker börjar hända där, känns det som.
Och sen har vi två helt nya lag som är med i Champions League, och det är Brest och Sturm Graz. Och det är
jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, jag vet inte heller vad jag ska säga. Jag tror faktiskt att Brest vinner bara. Det är det jag tror. För det är det laget jag vet liksom som spelar i Ligue 1 liksom.
Vet du vilka de kommer möta i framtiden?
Nej, vilka då?
Real Madrid.
Så. Ja, då har Real Madrid ganska enkelt för sig som vanligt.
Lägg av.
Nej, men Brest vinner nog den där.
Ja, nej, men det tror jag också. Det är i alla fall ett lag som jag hyfsad koll på. De var bra förra säsongen. Till varför de är i Champions League.
Och sen kommer vi till en jätteintressant match enligt mig i alla fall, som är kommer vara en av veckans höjdpunkter som vi kommer prata om. Oj. Sen efter. Och det är ju Atalanta mot Arsenal. Oj, det är jäklar. Ju Europa League-mästarna mot Arsenal som är näst, som försökte verkligen ta hem Premier League, ja, men lyckades inte.
Ja, det har så de gjort de två senaste säsongerna.
Mm, exakt, så det är väldigt två starka lag måste jag ändå säga som möter varandra faktiskt.
Ja, nej, men jag hoppas på Atalanta som vanligt. Det känns som att, alltså jag tyckte om Arsenal mer förut, men sättet hur de spenderar pengar, även fast, alltså det är liksom en klubb som det har inte gått så bra för, men ändå så är de att spendera liksom 100 mille på en spelare. De har spenderat vad var det? Det var jättelänge sedan, det var typ 2019. Så började 80 miljoner på PP. Det känns som att de kastade pengar. De gör det ibland.
Ja, för kolla vart PP är nu liksom. Han är inte där.
Ja, jag vet inte ens vart han är om man ska vara helt ärlig. Det är väl inte så här...
Nej, han spelar i... Jag tror han spelar i Liga Ö faktiskt fortfarande.
Jaha, så han har gått tillbaks. Ja, vi får göra våran research.
Får göra...
Ja, det där är... The GOAT PP. PP som spelade i Real. Ja, Nicolas Pepe, där har vi honom. Han spelar för Villarreal, jaha. Ja, jag hade ingen aning.
Det hade jag faktiskt inte heller någon aning om. Senaste gången jag såg honom så spelade han i Lille. Och det var för typ 2 år sedan ungefär. Ja. Så han är ganska... Men det är ju sånt här som är grejen. Att spelare som har haft ett stort namn bara försvinner liksom en viss period. Och man vet inte vart de tar vägen. Sen efter några år när man väl... liksom kollar upp dem och söker upp dem, så fattar man liksom inte varför vad är den personen här liksom, vad hände liksom.
Nej, men jag håller med dig helt. Och sen en till sak som jag börjar störa mig med Arsenal mer och mer, alltså jag brukar gå in på Twitter ganska mycket. Och där får man se många fans som är på Arsenal, och de har ju, det verkar som att de inte har någon hjärna i alla fall, för de är ju så jäkla korkade. Det är jobbigt att prata med dem, men de som jag känner som är på Arsenal, de är ändå ganska lugna.
Ja, jag har ju min bästa vän Albin som hejar på Arsenal till exempel. Och jag själv har ju hejat på Arsenal när jag var liten. Det var ju första Prem-laget som jag hejade på när jag var liten. Så det är liksom... men inget kommer slå Arsenal år 2014, 15, 16, 17. Aldrig. Finns liksom inte. Det är prime Arsenal enligt mig i alla fall. På när jag var ung i alla fall.
Jaha, när du var ung, ja.
Ja, jag sa ju det. 2014,
15, 16. Ja, exakt. Nej, men jag tänkte bara att det finns... ett så jäkla bra Arsenal. The Invincible syns.
Ja, men det vet jag vilket du menar. År 2006, det där är ju... Det där går inte så att prata om. Det där
Henry, är också Bergkamp.
You name it, liksom. Så, ja. Men jag tror Arsenal vinner den här matchen med 3-1.
Ja, nej, men jag tror också att Arsenal vinner rätt och slätt. Jag tror typ en 2-0 kanske. Jag tror inte att Atalanta har kaliberna som de hade förra säsongen. De har sålt många spelare. De har inte samma bra lag som de hade förra säsongen. Som jag sagt. Och... ja, jag tror att Arsenal vinner.
Ja.
Inte svårare än så.
Och då går vi vidare till mitt och Adams lag som vi absolut inte gillar. Och det är ju Atletico Madrid som ska möta RB Leipzig. Och där hoppas jag och tror nog på att
Leipzig vinner.
Leipzig vinner. Aha. Fast Atletico är jävligt starka i år. Så det blir väldigt, väldigt svårt att avgöra liksom hur det blir. Men jag hoppas verkligen på att Leipzig vinner.
Ja, nej, men jag tycker inte om Atletico. Jag tycker att deras värvning av Julian Alvarez, jag tror att de värvade honom för 75 miljoner.
De har
värvat
fyra stycken nya spelare.
Och sen Gallagher har de också värvat för mig. Men Julian Alvarez, jag tycker att det var en riktigt onödig värvning för onödigt mycket pengar. Jag tror att det var 75 miljoner. Han har gjort ett mål totalt. Han har inte sett bra ut. Han har sett väldigt blek ut.
Just på nu i alla fall, men jag tror fortfarande på att han kommer vara faktiskt en bra del av att han kommer passa i deras spel, skulle jag tro i alla fall. Med tanke på att Atletico, de spelar ju ganska mycket på att få till liksom passningar upp till anfallarna kommer till avslut. Och han är verkligen ett så här, en anfallare som kommer till jättebra avslut.
Ja, jag hatar Atletico Madrid mest för att de är rivaler och för att deras fans är så jäkla äckliga. De är de går på vinn i hela tiden. Alltså det är de fansen som hatar Vinicius allra mest. Så jag hatar dem på grund av det. Och sen sättet de pratar om Real Madrid liksom, det är pinsamt. Men jag tror tyvärr att de kommer vinna. Jag tror på en 2-1. Även fast Leipzig, ja, men de verkar alltid vara underdog som visar varför de ändå ska ta seriöst. Om vi kollar på dem mot Real Madrid förra säsongen. Så var de ju, ja, men de var typ det bättre, eller ja, kanske inte om man kollar på båda rundorna, men i alla fall andra matchen där de mötte varandra, där var Leipzig bättre än Real Madrid.
Ja, jag tror att jag vet inte, alltså jag har inte gillat Atletico Madrid heller, men som sagt, Barça och Atletico har inte haft lika mycket hat mot varandra
Nej,
som Real
exakt.
Madrid och Atletico, med tanke på att
Ja, både
Agüero
från
har spelat
Real,
i
eller både Madrid.
Atletico och Barça, Griezmann har spelat i Atletico Barça, Suárez har spelat i Atletico Barça, David Villa har spelat i Atletico Barça, så det har
Ja,
varit väldigt många spelare fram och tillbaka i Atletico Barça,
ah,
så de har
jo.
aldrig haft någon så här jättestor beef mot varandra, men jag kan förstå
Ja, det är så
Atletico
Madrid.
och Madrid.
Ja, båda är ju liksom i Madrid. Och ja, de har ju haft väldigt lång historia av deras rivalitet.
Ja, men det kan
Men
vi ta i ett annat avsnitt.
ja, uff, hatar dem. Ja, men vi går vidare till Rambos favoritmatch
Ja,
som du trodde vi skulle med kolla
det kommer jag absolut göra, och det är AS Monaco mot Barcelona, och
Nej, alltså jag har aldrig tyckt om Barça, men de har några spelare som, alltså de presterar så jäkla bra varje match. Vi har Lamine Yamal, 17-åringen. Antar att ni alla har hört om honom. Tyvärr.
Jag tror nästan alla vet vem Lamine Yamal är.
Ja.
Men jag tror Barça vinner den matchen ganska bra, med tanke på deras senaste matcher, och Lamine har ju presterat väldigt, väldigt bra, så det kommer inte vara så konstigt om han gör verkligen assist eller mål. Så det förvånar mig absolut inte. Och Monaco, de ligger ju som sagt på en tredje plats, så de är ju också bland de bästa lagen i Ligue 1 just nu. De har också vunnit sina tre senaste matcher. Så ja. Jag tror Barca vinner den matchen med 3-1 kanske.
Jag har inte så bra koll på ligan. Jag tycker att det är en farmers league, om jag ska vara helt ärlig. Men AS Monaco, jag tycker om dem, för det känns som att de ändå har någon, de har en bra relation med Real Madrid. Och det är typ den jag tycker om med dem. Och sen så har vi fått Tchouaméni från dem. Vi har ju fått Mbappé, dock så är det indirekt, men ja, ändå. Känns som att de tycker om Real Madrid, Real Madrid tycker om dem. Jag hoppas såklart på AS Monaco, men jag tror att Barça har det.
Ja.
Jag tror på en 2-0-seger. Jag tror att Lamine Yamal gör assist, Lewandowski gör ett mål, och jag tror faktiskt att Ferran Torres gör ett mål.
Ja, jag tror att Lamine Yamal gör assist och mål. Ferran Torres kommer nog få hoppa in. Han kommer nog inte få starta. Men
Nej.
Lewandowski kommer göra mål, och Ferran Torres kommer få hoppa in och göra mål, tror jag. Så det är jag ganska säker på. Och sen får Barça akta sig lite i försvaret för Monacos starka anfallare Minamino.
Aha.
För han har presterat också väldigt bra för
Jäkla bra han
Monaco.
var i början av förra säsongen, så jag för mig att jag och Ramon kollade på typ, jag tror att det var första eller andra matchen. Då vann
Ja,
de
det var andra,
3-0.
de vann dem mot Strasbourg med 3-0 på
Ja.
hemmaplan, och det var en riktigt bra match av
Shit,
Minamino.
Minamino är fan
Han är
crazy.
riktigt bra alltså.
Ja.
Så man får alltid akta sig för vissa spelare.
Ja, och de har ju också Balogun. Han är, jag tycker att han är väldigt underskattad. Folk borde ge mer uppmärksamhet till honom, hur han arbetar på plan och sånt. Ja, men jag tror att Barca kommer vinna 2-0, men jag tror att AS Monaco kommer leverera.
De kommer nog leverera, med tanke på att de har också en väldigt, väldigt bra Zakaria på mittfältet där för Monaco, som har varit väldigt, väldigt bra senaste 2-3 åren har han levererat
Jaha.
faktiskt. Ja. Så man får akta sig, man vet aldrig, man ska aldrig säga någonting i förväg liksom. Men jag säger ju såklart att Barca kommer vinna.
Ja. Och där har vi alla Champions League-matcher. Det var extremt många matcher, det är mer än vad det varit förut, vilket jag tycker, ja, men det känns inte lika speciellt längre, men ja, det får vara som det är, helt enkelt. Det får vara som det är. Men ja, det har tagit 40 minuter, och ja, jag skulle ändå säga att vi kommer ha mestadels korrekt, för vi har bra argument och sånt. Men vi ska gå vidare och vi ska prata om våra två favoritlag. Real Madrid och Barça, det känns som att vi aldrig kommer överens om, ja, men vilka spelare som är bäst. Du säger att Lamine Yamal bland är bättre än Vinicius, jag säger tvärtom. Men vi måste prata om Combined Eleven. Så, är du redo?
Okej, du får börja. Om du skulle
Okej.
målvakt.
Målvakt tycker jag är ganska enkel den här säsongen i alla fall. Jag
Ja,
tycker.
tänker vi på den här säsongen?
Ja, men vi kan köra alltså
Inte
alla.
nej, inte alla, utan jag tänker mer
Hur de har presterat kring alla säsonger.
nej, alltså jag tänker mer kring hela förra säsongen och fram tills nu.
Ja, men då kan vi ta det också. Okej, jag har målvakt Courtois.
Ja, jag har målvakt Ter Stegen.
Ja.
Ni ser, redan på målvakt kan vi inte komma överens.
Ja, nej, men jag tycker att Courtois, förra säsongen spelade han inte så mycket. Lunin fick hoppa in. Och jäklar vad bra han var.
Alltså, den kan jag faktiskt hålla med om att Lunin var jävligt bra när han hoppade in. Och jag tycker att det är så dåligt av Real Madrid att de inte låter Lunin få köra, även fast Courtois är tillbaka eller någon annan målvakt är tillbaka. De ersätter liksom honom med någon annan. Med tanke på att Lunin har varit i klubben så pass länge och fått göra så bra ifrån sig, och även så ger man inte honom tiden att få köra och vara första målvakt, även fast det finns liksom andra målvakter med större namn än honom.
Ja, jo. Courtois fick köra de sista 8 matcherna tror jag, och han höll nollan varje match, så det var extremt bra. Jag håller mig vid Courtois. Den här säsongen är han riktigt bra igen, som vanligt, riktigt skarp, bra passningar, bra räddningar. Kanske inte lika bra som förra säsongen, där var han grym, och säsongen innan det mot Liverpool, det kommer jag aldrig glömma bort. Men jag tycker att de borde skifta lite mer, Courtois och Lunin. Jag tycker att Lunin hade, han var grym mot City, han var grym mot Leipzig. Ja, jag håller mig kvar vid Courtois och Rambod vid Ter Stegen. Okej, högerback. Där, vem vill du ha som högerback? För där finns ju ändå Kondé, för han spelar högerback ibland och ibland spelar han mittback.
Det är väldigt svårt att säga, men som högerback skulle jag nästan vilja säga, det måste ju vara typ Dani Carvajal.
Okej, tack. Tack
så mycket. Den måste du faktiskt ha, för jag kan inte säga Kondé för Dani Carvajal. Han har ju varit så jäkla bra alltså.
Alltså förra säsongen var han helt sjuk. Alltså det är någonting han måste ha gjort. Det måste ha varit det, någonting som han har tagit. För han är ju, alltså säsongerna innan var han inte alls, för om jag ska vara helt ärlig. Men han steppade upp förra säsongen riktigt rejält. Han gjorde ganska många mål. Och han ställde till med besvär för alla anfallare som försökte gå vid hans sida. Och en sak som jag aldrig kommer glömma, och som jag kommer ta upp ganska många gånger, till varför jag tar Dani Carvajal istället för Koundé. Det är nog för att han är, ja men, hans mål mot Dortmund, det hjälpte verkligen Real Madrid, för det kändes som att Dortmund hade greppet om Champions League-titeln. Men vi alla vet att Real Madrid är Real Madrid. Och ja, det var vackert mål, nickmål. 1,70 grabb gjorde nickmål. Det är ganska, ja, ja men det är sjukt. Och sen om vi går vidare till mittback.
Mittback är ju självklart, det är ju en från, vi båda kan ju liksom hålla med om det skulle jag säga.
Ja.
Att det är en från Real Madrid och en från Barcelona.
Ja, om du tar Real Madrid och jag tar Barca.
Okej, från Real Madrid enligt mig så är det ju, alltså, det är nog faktiskt Eder Militao.
Eder Militao? Jaha.
Faktiskt. Den trodde du inte, eller hur?
Nej, jag trodde absolut inte. Nej, för jag tänkte på Toni Rüdiger, hur bra han var förra säsongen.
Just det, han också. Jag tänkte inte ens på det. Oj.
Du kanske vill byta, eller?
Ja, får man byta?
Ja, det får man byta.
Ja, då är det nog Rüdiger. Shit, jag glömde helt. Jag tänkte inte ens på det. Jag glömde helt bort Rüdiger. Nej, men jag kommer ihåg Rüdiger ganska väl. Speciellt när Barca möter Rüdiger. Då blir det ju fan jävligt, jävligt mycket som händer liksom. Det är alltid han som ska stå och liksom hålla. Alltså jag blir så jäkla sur. Alltid när Rüdiger bara tar bollen från Barca. För då blir han så jävla, alltså han blir så jobbig. Han är en jättejobbig spelare för mig att bara se när han tar bollen liksom och försvarar. När han bara står. För han har ju något speciellt försvarssätt när han går ner på knäna och håller med armarna runt om en spelare fast han inte rör dem.
Jag tänker direkt på typ när han mötte Haaland.
Ja, det var det jag menade. Det var det, just specifikt Haaland jag menade. På det sättet hur man försvarar mot världens bästa anfallare är ju sjukt.
Ja, och att han lyckades så jäkla bra bara täppa till honom.
Det är det som gör mig väldigt irriterad. För jag trodde inte att Rüdiger skulle vara så bra. För i Chelsea var han ju inte så bra. Och så tänkte jag bara, shit, han går till Real Madrid. Det här kanske är någonting bra som kommer få Real Madrid att gå ner. Men det var verkligen tvärtom. Det gick ju uppåt.
Ja, jag tycker han var extremt bra i Chelsea. Men jag tycker att förra säsongen var han bara, ja men, bättre i Real än vad han var, än vad någonsin varit i Chelsea.
Och den i Barca?
Araujo.
Ja.
Alltså, jag... Alltså det är faktiskt en spelare som jag respekterar. För det känns som att på presskonferenser verkar han ju prata ganska, ja men, bra om Real Madrid och så här Vinicius. Det är inte många som gör det, men Han brukar prata ganska bra, men på planen är han en riktig maskin. Alltså jag hatar när Real Madrid möter honom, och speciellt när han vinner mot honom. Det är typ så här, ja, men 70% att Araujo tar bollen, 30% av att Vinny går förbi. Så det är jobbigt att se. Han är typ jobbigast försvaren Real Madrid möter i La Liga just nu. Och ja, han känns väldigt stabil. Det enda som är dåligt med honom, ja, men dåligt och dåligt, det är någonting som han inte kan fixa. Jo, det kan han säkert, men det är ju hans skador.
Ja, det är ju bara otur egentligen.
Ja,
det, men det är samma sak med Real Madrid-spelare också. Det är ju otur att de får...
Ja, exakt.
Men det är ju bara för att de...
När det, är för många matcher.
Det är för många matcher. Det är exakt det här som är problemet. Att vi hör att Camavinga är skadad, Bellingham blir skadad och liksom Araujo blir skadad. Då blir, alltså, det kommer ju fortsätta så här. Det kommer inte direkt ta slut. Det finns ju en väldigt bra förklaring till varför alla spelarna blir skadade, liksom, som Dani Olmo och Pedri har blivit, och Gavi har blivit, och Bellingham har blivit, och liksom alla, alltså alla,
det är the inte... list goes on.
Ja,
ja, men vi är i alla fall ändå ganska överens om mittbacken och högerbacken. Inte så överens om målvakten. Men om vi går vidare till vänsterbacken. Jag har Mendy. Det kanske känns som att jag är lite partisk, men jag tycker att förra säsongen var en så jäkla stabil. Det är någon spelare som folk inte pratar så mycket om, men han förtjänar, ja, men allting positivt.
Det kanske var en spelare som folk pratade om i början när han gick till Real Madrid.
Ja, sen alltså den säsongen
var ju, det var en period som han inte var så jättesynlig ett tag. I början var han ju synlig. Sen någonstans emellan nu och då så var han inte alls synlig.
Ja. Jo, men jag håller med 100%. Det var jobbigt att säga.
Men vad du tänkte säga om förra säsongen?
Förra säsongen var han så stabil. Det var en grundpelare i Real Madrid, skulle jag säga. Vi har ju också Fran Garcia där, men han förtjänar inte den, för han har inte kört så mycket. Han är mycket mer offensiv. Och jag tycker att en eventuell Alphonso Davies skulle kunna komma in, men jag tror inte att han skulle kunna ta Mendys plats.
Den blir ju svår i så fall.
Ja.
I sådana fall får det bli att man switchar och kör honom eller Mendy som högerback. Men jag vet inte, för någon måste ju ta över efter Dani Carvajal också, till exempel.
Ja, jag förstår. Men vem har du som vänsterback?
Som vänsterback skulle jag nästan säga faktiskt typ Joao Cancelo.
Fast han kör inte i Barca.
Nej.
Ja, du tar förra säsongen.
Exakt, jag kör förra säsongen.
Ja.
Jag tyckte Joao Cancelo var riktigt bra i Barca. Han gjorde några mål, för att vara ytterback så är han jävligt bra. Men i slutändan så gjorde han sitt val och gick vidare till Saudi, vilket var jättedåligt. Så...
Ja, det där är pinsamt. Ja. Typ Saudi, det är det lägsta man kan säga fotbollsspelare.
Men... Att gå från en... Liksom,
från toppklubb till
en, alltså det där är så här, men det är samma sak som Benzema också. Så du vinner Ballon d'Or, spelar i bästa målskytt i Real Madrid och sen går du vidare till så. Det är så jäkla synd bara, även fast man har en så hög ålder som man hade, så spelar det absolut ingen roll. Du ska ändå kunna liksom fortsätta prestera och liksom inte bara så här sluta och bara gå till en jättemycket sämre klubb. Det funkar liksom inte. Du förstör både för dig själv, fast egentligen inte ekonomiskt, men du förstör för dig själv fotbollsmässigt. För det syns inte lika mycket i fotbollsvärlden.
Jo, men exakt, jag håller med. Det är typ det lägsta man kan göra som fotbollsspelare. Men vi går vidare. Vi går till mittfältare. Vi kör tre stycken mittfältare.
Okej, jag kan börja med att säga Real Madrid. Det kan man vinka 100%.
Ja, jag älskar Camavinga.
Det alltså, är liksom, där kan jag inte säga någonting mer. Det kan man vinka.
Ja, nej, men jag tycker att han är så... Det känns som att han kan bli så komplett på allting. Alltså det enda som han behöver bli lite bättre på, det är typ att ta ansvar. Vilket vi såg mot Dortmund. Där var han ju extremt bra. Man tänkte inte att Real Madrid skulle prestera så bra med Camavinga. Men när Camavinga väl liksom fungerade typ andra halvlek, kanske lite i första, då vaknade Real Madrid. Och det var riktigt skönt att se. Jag tycker att han kan spela en vital roll för Real Madrids framtid. Och jag håller med, jag skulle väl typ också ta Camavinga. En till Real Madrid-spelare som du kanske vet vad jag kommer säga.
Nej, faktiskt inte. Du får säga
Jude Bellingham.
Men den är ganska självklar.
Nej, men vi är ganska överens om att han har haft en extremt bra säsong. Han överträffade våra förväntningar ganska rejält förra säsongen. Jag tänkte att han så skulle vara, ja, men lite mer på den defensiva sidan än vad han faktiskt var förra säsongen. Han gjorde extremt många mål i rad till och med för Real, vilket var jättekul att se. Man tänkte att förra säsongen skulle vara lite av en skip för Real, för att de inte fick Mbappé och Benzema drog, men de vann ju Champions League och ligan, så man tar det. Och det är ju Ja, det var Vinicius och Bellingham som hjälpte till och Lunin ibland.
Och sen en mittfältare i Barcelona måste vi ha, men problemet är ju att Barcelona har ju haft så här jättemånga mittfältare som varit skadade. Vi har haft Gavi och Pedri och Fermín López som har varit skadade nu.
Mm.
Som är bland de bästa tre mittfältarna i Barcelona.
Ja.
Men enligt mig så är nog från förra säsongen så är det Frenkie de Jong, måste jag
verkligen säga. Jaha, tycker du?
Ja. Men om jag skulle välja från...
så mycket?
Nej, inte jättemycket, men när han väl spelade så var han skitbra.
Jaha.
Han har alltid varit liksom på topp liksom. Men om jag skulle säga den här säsongen hittills så är det nog Dani Olmo.
Ja, jag förstår ditt argument till Dani Olmo.
Om du skulle få välja honom då?
Jag skulle ta Federico Valverde.
Jaha, Real Madrid. Aha, okej. Okay. Så det är bara
Real Madrid. Det är riktig sprinter. Shit vad han springer. Han är helt galen. Så jag skulle ta Valverde. Han springer. Han har hanterat den här säsongen riktigt bra. Det kanske man inte kan ta med. Förra säsongen var han också riktigt bra. Man brukade ju få se förra säsongen att han var riktigt bra på att skjuta.
Mm, de där skott, alltså skottkraften är ju 99-100%. Alltså, ja. Det är ju bland de hårdaste skotten man kan se.
Ja, och sen ska vi inte prata så mycket om vart bollen brukar landa. Men ibland brukar den gå in i mål. Så
och ibland brukar den absolut inte gå in i mål.
Och ibland kan det gå på någons balkong. Som det är där förra, eller om det var förra.
Ja, det var på Rayo Vallecano. Så, ja, för de har ju så här lägenheter utanför. Precis utanför arenan så flyger den upp på någons balkong.
Ja, nej, det var fett kul att se.
Ja.
Men jag tar honom för han är så jäkla balanserad, känns det som. Mycket mer balanserad än vad han var för två säsonger sedan.
Ja. Sen går vi vidare till anfallare och enligt mig så är det ju en speciell självklart från Barcelona.
Ja,
och
sen...
det är Rafinha.
Jaha, Rafinha?
Ja, 100%.
Ja, jag tänkte Lamine Yamal.
Jaha, han också. Men, men enligt mig så är alltså first on the list är Rafinha. Han har varit så jäkla, han är en målmaskin för Barca.
Ja, just nu är han målmaskin, han är ju helt galen.
Men han var bra förra säsongen också som fan. Alltså de matcherna som det verkligen behövdes. Alltså han, förra säsongen i Champions League var han riktigt jäkla bra. Alltså. Då var han skitbra, men det var synd att Barca åkte ut tyvärr.
Mm.
Annars hade vi kommit mycket längre om vi hade lite tur med oss på sidan också.
Ja, men, om inte Araujo hade fått det där röda
kortet. Exakt. Det är ju sånt här som är grejen att spelare blir skadade och då går det inte hela vägen.
Ja, liksom. Igen. Fuck för många matcher, helt ärligt.
Ja.
Men jag tar Lamine Yamal. Han visar ju att han verkligen är någonting speciellt.
Mm.
Hans mentalitet som 17-åring ännu är ju helt galen.
Mm.
Han har väldigt kloka svar till alla presskonferenser och frågor som ställs.
Ja.
Hans inlägg är ju...
hans assister, hans dribblingar, alltså...
Hans långskott.
Hans långskott också.
Frankrike.
Ja, exakt. Speciellt mot Frankrike. Att man får ju liksom... en av världens... Eller... En av de bästa mittfälterna en gång i tiden, Rabiot, som kommenterar och säger innan matchen att det är bara ett litet barn. Han kommer inte kunna göra någonting och...
Ja.
Och sen gör han liksom som han gör. Han skjuter bollen rakt i krysset och på ett väldigt, väldigt fint sätt. Och Rabiot säger ju inget mer, för då är man ju bara tyst.
Ja, och man kan ju se nivåskillnaden nu när Rabiot kommer signa för Marseille, om du vet.
Mm, ja, men jag såg det. Det kom ut igår, tror jag.
Ja, exakt. Ja, nej, men det tycker jag är pinsamt att säga om man är ganska gammal själv. Ja. Så säger man det till någon. Jag tror att han var 16 år då.
Mm.
Det är ganska sjukt.
Ja, nej, det var den dagen fyllde han
17. Eller?
Vänta, finalen, vilka var det mellan? Spanien och
England.
Nej, för han fyllde på dagen det var final fyllde han.
Okej. Okay. Ja, men då var han 16.
Han var 16 då. Ja, exakt.
Korkad och så där. Ja, men jag talar med Jamal och du tar Rafinha.
Ja, och sen har vi en Real Madrid spelare så vi kan komma överens om Vinicius Junior. Ja.
Vi kommer inte bara prata så mycket mer om Vinicius, ni alla vet hans kaliber och vad han kan ställa till med.
Mm.
Men om vi går till anfallare. Vinicius måste vinna Ballon d'Or. Så, fortsätt.
Hej. Ta det lugnt. Nu tar vi det väldigt lugnt här alltså. Vinicius kanske blir nummer två.
Vem förtjänar nummer ett då?
Måste nog vara Haaland.
Haaland? Jaha.
Han har ju startat säsongen väldigt bra med nio mål.
Fast de räknar ju bara förra säsongen. De räknar inte den här säsongen som de gjorde förut.
Ja, men då är det Vinicius.
Okay. Yes, okej, okay, bra. Ja, men jävlar. Vinicius kommer vinna. Och du tar Lamine Yamal som din tredje.
Ja.
Och du hade Rafinha som din första. Och ja, jag vet inte exakt vad jag ska ta. Det känns ganska tomt. Alltså jag vill säga Rodrigo, men det känns som att han är en riktig humörspelare. Det känns som att han kan prestera vissa matcher, andra matcher bara helt tyst. Men jag tar nog fortfarande Rodrigo. Jag tycker att han, alltså shit. När Rodrigo väl glänser då...
Ja, den kan jag faktiskt hålla med om. För jäkla. De matcherna som jag har kollat på när Rodrigo verkligen har spelat, så har han spelat sjukt, sjukt.
Ja. Ja, jo. En annan spelare som jag tycker förtjänar och... att det pratas om, det är ju Brahim Diaz. Han är riktigt bra, men han förtjänar inte topp 3 av Real och Barças anfallare. Och ja. Sen om vi pratar om coach.
Coach of all time.
Ja.
Ja, Luis Enrique.
Nej, nej, jag menade Real Madrid och Barça. Du får ta Xavi, för han var ju med förra säsongen. Så du får ta mellan Xavi, Hansi Flick och Carlo Ancelotti.
Den är ju jättesvår, men du måste nog säga... faktiskt Ancelotti, för han är så jäkla bra.
Ja, jag älskar Ancelotti så jäkla mycket. Alltså, sättet hur han hanterar situationen, liksom, ja, med frihet till spelarna. Det är alltså all cred till honom.
Man ska ju inte göra som Arteta och ta alla, så här, hyra in tjuvar som ska stjäla spelarnas telefoner. Ja,
det var fett kul när jag fick reda för det.
Jag tänkte så här bara,
ja, de har gått
för långt. Vad är det för masterplan egentligen?
Ja, det känns fett onödigt. Men, ja, vi båda tar Carlo Ancelotti.
Ja.
Jag tycker att Xavi, det kändes som att han skulle, leverera mer efter säsongen då de vann ligan.
Alltså det var... Men, ja, jag trodde också det, men
tyvärr,
det gick så, inte hela vägen. Eller, ja,
tyvärr,
det var
inte stabilt. Tyvärr och tyvärr så fick han sparken.
Men nu har vi Hansi Flick som har gjort det jävligt bra ifrån. Fem vinster i rad just nu, vilket är så jävla skönt faktiskt. Att vi har fått en stabil tränare i alla fall som verkar ha väldigt bra koll på hur man ska hantera detta Barcelona.
Ja. Nya spelare får träda fram. Vi har ju Casado, exempelvis. Ja. Bernal har vi som är skadad, tror jag.
Ja.
Fuck för många matcher, men... ja.
Mm.
Där har vi vårt lag.
Ja,
helt enkelt.
Har vi.
Jag tycker ändå att du har ganska bra fotboll knowledge. Det ska du ha.
Ja, jag skulle nog säga detsamma. Fast vi valde väldigt många Real Madrid spelare, men vad ska man säga?
Ja. Ja, men vi ska prata om en till match. Vi kollade på en match live. Vi båda är på Hammarby i Allsvenskan.
Det var en väldigt intressant match, om man får säga så.
Ja, alltså det är alltid deras försvar som är för, alltså de är för stressade när de har bollen. De är för korkade med deras beslut. De passar liksom, ja men, till folk som är helt omringade.
Det är också alltid när Hammarby leder en match, så är det alltid på typ sista, ja men sista 20, så börjar ju andra laget ta över genom att pressa jättehårt. Spelarna tar det jättelugnt. Alltså Hammarbys försvar, de har bollen alltså väldigt nära målvakten på defensiv plan halva. Passar runt lite, frasar fram och tillbaka till målvakten. Lägger så riskabla passningar som inte ens ska ske. Man borde kunna tänka lite själv. Till exempel, ja men det målet som vi släppte in, det var ju på grund av att Hammar ska försöka dribbla förbi en försvarare när han är felvänd och vet att han har en spelare bakom sig. Istället för att börja om och passa till målvakten, till han som är det enklaste alternativet, som man ska göra, så väljer han istället att vara felvänd och försöka komma förbi och dribbla förbi två spelare på defensiv plan halva, vilket slutar med att de tar bollen, passar, sweatar i mål. Ja. Inte svårare än så.
Det var riktigt sweat i mål, som man får säga i FIFA.
Ja, verkligen alltså. Men det var överlägset, alltså Norrköping hade ju det anfallet överlägset. Det var väldigt svårt för dem att missa det.
Ja, men det var en riktig skitmatch, och jag har ju också mina ögon på Västerås lite extra mycket. Och det ser inte så just ut för dem. De ligger längst ner
i bottenskrapet, så det är...
Ja, det ser tufft ut.
Det ser jättetufft ut, men det handlar ju liksom om det här. Alltså, om vi kollar tabellen just nu, så ligger de ju... Ja, de ligger sist just nu.
Ja, tvärsist.
Och nästa match så möter de ju Värnamo, som ligger näst sist. Så där får de försöka... Ja, där måste de ju vinna för att...
Ja.
Alltså, för att komma i kapp lite grann. Sen möter ju Halmstad...
Norrköping.
Nej, de möter
Göteborg, jaha, jäklar. Ja, vi har spelschemat här framför oss. Rambod har tagit upp sin dator. Vi har inte jättebra koll på allsvenska, så vi behöver med dator när det gäller det här.
Grann. Alltså det går Men problemet är att Västerås har så jäkla svåra matcher framöver, vad jag vet i alla fall. Aha. Och det är liksom, kolla, det är ju...
Ja, Mjällby är tuff.
Mjällby är tuff, Djurgården. Malmö, Djurgården, oh. Elfsborg, Hammarby. Alltså det är jättesvåra matcher, så det känns... Alltså det ser inte jätteljust ut för Västerås att hålla sig kvar.
Ja.
Men Boda har presterat jävligt bra
ja.
I Västerås, måste jag verkligen säga.
Ja, men det ska jag säga med. Men och, alls, vadå?
Och så måste vi prata om det här med att Västerås sålde en 16-åring till Porto.
Ja, är det igår. Klart?
Ja, det är klart. Det var klart. Vad hette han nu igen?
Ja,
Vad heter han då?
Ja, nej, men vi kan i alla fall prata om The Goat, mittbacken som kommer bli nästa Sergio Ramos. Alex Douglas. Han har spelat för Österås. Han har mött Estland och Estland har han mött. Så ja, om man kollar på hans prestationer så har han gjort ganska bra. Samtidigt med Västerås, jag tänkte säga Västerås, men jag säger Sverige. Samtidigt med Sverige, de har varit riktigt bra. Fast det kanske är mot, ja men, dåliga lag. Jag tycker att match mot Azerbaijan var lite, ja men det var en tajtare match än vad folk kan tro efter att ha sett resultatet. Men, ja, man tar ju de 3 poängen och förhoppningsvis så kan ju Sverige prestera i framtiden. Och här har vi...
Här har vi 16-åringen som har, jag visste inte om vem spelaren var, men tydligen så är han en väldigt stor talang som såldes till Porto häromdagen. Till, från Västerås. Han heter Demirci. Ryan Demirci. Som
ja.
Ja, han har lämnat för en miljon. Det verkar som att det är en övergång på några miljoner.
Ja. Ja, men det kommer bli väldigt intressant att se. Man hoppas ju såklart att han kan gå igenom akademin som Porto har och att han presterar för deras lag. Hade ju varit kul och se han möta liksom Gyökeres, om Gyökeres är kvar i några år, vilket
men så han har vi
antagligen
också...
inte kommer göra.
Men vi har ju också vår egna svenska Dennis Gyl som nyligen gick till Porto från Hammarby också, som såldes för en väldigt bra rekordsumma.
Ja. Ja, men det är skönt att allsvenskan får lite mer uppmärksamhet.
Ja, faktiskt, det är skönt att se.
Ja. Så, då har vi gjort vår sammanfattning av denna podd. Vi har pratat om Champions League, vilka som kommer vinna. Just det, om vi pratar om vilka du tror kommer vinna Champions League.
Vilka jag tror kommer vinna Champions League?
Ja.
Den är alltså det är jättesvårt med tanke på hur många lag som är med i Champions League. Vad skulle du säga? För jag vet faktiskt, det är jättesvårt att säga för mig.
Alltså jag vill säga Real Madrid.
Men
det känns inte som att det är en sån säsong där de kommer prestera till 100%.
Mm.
Jag vill inte säga Manchester City. Men Manchester City är Manchester City, så jag tror tyvärr att City tar det.
Mm.
Det hade varit typ kul att se Bayern vinner också, om inte Madrid. Du då?
Jag har några alternativ här som, och det är ju Bayern München är en av dem, Liverpool, Arsenal faktiskt, och Barca eller Milan.
Ja, oh, du tror att Barca kan vinna?
Eller, man får alltid, alltså så här,
man får alltid drömma.
Man får alltid, fuck you. Nej, men man får alltid hoppas. Alltså det vore ju lite roligt också om Sporting tog sig till en kvartsfinal eller semifinal med tanke på vilket starkt bra lag de har.
Mm.
Så det vore ju också kul att se. Men enligt mig så är det nog antingen Barca, Leverkusen, Milan, Arsenal eller Liverpool. Faktiskt.
Ja, nej, men jag tror att Dark Horse, det kommer vara Leverkusen. De spelar ju inte Champions League så ofta.
Nej. Men man vet aldrig, de kanske bara presterar jättebra.
Ja, och varje gång jag tänker på Leverkusen i Champions League-sammanhang så tänker jag på Zidans fina volley.
Ja, just det. Vad var det? 2002?
Ja, det var det.
Jävlar vilket pangskott. Bara kommer ner från luften och sen bara pang. Det är riktigt fint fotbollsmål.
Ja, det är ett av de mest ikoniska målen. Men vi har i alla fall pratat om Champions League.
Ja.
Vilka vi tror kommer vinna. Och sen har vi också pratat om... Combined 11 av Real och Barca.
Ja, så det blev ett ganska blandat avsnitt med olika grejer som kommer hända den här veckan.
Alltså, exakt.
Mycket Barca, Real Madrid. Väldigt personligt, men ändå kul att komma fram till en Combined 11 liksom.
Ja.
Och sen, ja, veckans matcher i Champions League som precis kommer starta. Vilket kommer bli jävligt kul att Champions League äntligen startar igen. För det är det här man har väntat på.
Sen har vi pratat en gnutta om Sverige. En liten gnutta om Gyökeres. Inte så mycket om Isak dock, även fast han förtjänar mer. Men sen har vi pratat om Västerås jättelite. Bara för att jag vill prata om dem. Och Hammarby för att vi kollade på matchen. Så. Ja. Jag hoppas att ni lyssnare tyckte om den här podden. Det här poddavsnittet. Jag hoppas att vi kan fortsätta med den här. För jag tyckte att det är ganska bra första avsnittet.
Mm.
Kanske lite nervigt. Det kändes ändå lite spontant.
Ja.
Vilket det ska vara egentligen. Det är meningen med våran podd. Vi ska prata om med veckans matcher och sånt.
Ja, vi ska prata mycket om veckans matcher och vad som händer i fotbollsvärlden.
Och vad vi tycker.
Och vad vi tycker. Men vi vill också gärna veta vad ni tycker.
Och sen i framtiden kanske vi tar med någon gäst till varje avsnitt.
Det kommer vi nog göra, för vi behöver ha lite mer så här. Ja, men någon som vi kan ställa lite mot väggen också.
Ja, exakt. Vi behöver ställa mot väggen och fråga typ varför de hejar på de lag de hejar på och sånt.
Ja.
Vad de tycker. Ja, men det var allt för den här podden. Ja. Och det känns skönt, för nu har det gått 1 timme och 15 minuter.
Ja, det gick snabbt ändå. Men ja. Det är ju liksom, det är så det ska vara, att när man tycker någonting är roligt så går det ju snabbt.
Ja, exakt.
Så det här är ju skitkul och vi ser verkligen fram emot att
fortsätta
den här podden. Alltså.
Ja, ja. Men tack så mycket och ni får ha det så bra.
Ja, och det var allt för AR-podden.
Ja, adjö.